Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream, my four little children, one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby, där vi har på något vis under de senaste avsnitten byggt upp 1960-talet, och jag tänkte faktiskt idag att vi skulle nästan uppehålla oss framförallt vid ett enda år, 1968, som ju är ett år som är väldigt viktigt i amerikansk historia, där det verkligen är kaos, tumult och trauma på alla sätt och vis, ett riktigt kaosår. Vi har ju pratat om hur det här är massa spänningar och protester på 60-talet och många olika minoriteter och grupper som protesterar mot olika saker och så. Och när vi har kommit fram till 1968 är det som att i princip allting bara hopar sig då. Handlar proteströrelser och motkulturer och förenas på något vis i kritik mot Vietnamkriget. Så allting sammanflätas och 1968 blir, alltså det är ju turbulent år även i världen i stort på vissa platser då, men framförallt i USA också då. I USA sker ju också några väldigt uppmärksammade politiska mord det här året, så man brukar se rubriker som traumat 1968 och så vidare då. Och det som gör det lite extra intressant är ju också att det är ett år där det ska hållas ett presidentval och kongressval då. Och det är som att hela, det är som om hela den amerikanska identiteten och landets roll i världen på något vis står på spel inför det här valet då. Så att 1968 är ett år som blir ett slags crescendo för hela 60-talet då, som man brukar oftast också sätta som brytpunkten på en ny era då, där som landet kommer att gå in i sen då, en sagt mer konservativ era då. Att det är slutet på den långa liberala eran som har pågått under flera decennier i USA då. Så att det ska vi kika på i dagens avsnitt. Mycket av det här blir ju kopplat till Vietnamkriget. Om vi tittar på alla de här proteströrelserna, den nya vänstern, studentuppror, motkulturen bland unga, mer aggressiv medborgarrättsrörelse, olika minoriteter, kvinnofrigörelse, gayrörelsen och det här Stonewall-inupproret och allting sådär. En sak som väldigt många av de här grupperna kan förenas i är ju protesterna mot Vietnamkriget. Fram till 1968 hade ju många ledande politiker och andra fört fram budskapet om att kriget gick bra. Lyndon B. Johnson vill ju inte ha någon fokus på kriget, så han missleder ju väldigt mycket liksom hur progressen går då. Men 1968 så är ju året när det blir oerhört uppenbart för de allra flesta amerikaner att kriget inte alls gick som det borde eller som man trodde. En av de viktigaste orsakerna till det här uppvaknandet är ju den så kallade Tet-offensiven, alltså i samband med det vietnamesiska nyåret. Den 31 januari 1968 så inleder de kommunistiska motståndarna en större motoffensiv med koordinerade attacker mot amerikanska positioner och en del viktiga städer då. Och på ett sätt så var den här Tet-offensiven en väldigt tillfällig framgång för USAs fiender. Många städer föll tillfälligt i kommunistiska händer, men relativt snart hade USA både stoppat och pressat tillbaka sina fiender tillsammans med Sydvietnam. Och när offensiven försvagade egentligen grillan Vietcong rejält då, med stora förluster som delvis sen tvingas ersättas med nordvietnamesiska trupper då. Problemet för Lyndon B. Johnson var ju att USAs krigsinsats, eller problemet för krigsinsatsen i stort var ju att skada redan var skedd sett till amerikanska opinionen och tv-tittare då. Bilder där kommunistiska soldater dödade sydvietnamesiska militärer och tjänstemän och sprängde bomber i tidigare säkrare städer var ju dramatiska, och när USA och dess allierade slår tillbaka så blir det återigen också brutala bilder, och den kanske mest dramatiska bilden är ju när kring allt de här är ju när, eller de mest dramatiska bilderna är ju dels när fienden har tagit sig in i liksom det sydvietnamesiska huvudstaden själva Saigon då, där amerikanska marintrupper fick strida precis utanför den amerikanska ambassaden. Det är ju liksom bilder som etsar sig fast hos många amerikaner, och den bilden som kanske mest visar den chockande brutaliteten utav kriget, det är ju den ung och försvarslös tillfångatagen Vietcong-soldat avrättas med ett skott i huvudet av en sydvietnamesisk officer då, på öppen gata i Saigon då. Och de här bilderna av brutaliteten i kombination med att uppenbarligen så går inte kriget så särskilt bra om fienden liksom till och med kan hota nästan amerikanska ambassaden i Saigon då. Det här blir ju liksom en chock för många amerikaner. Under flera år så hade ju den amerikanska militären och politiska ledningen försäkrat den amerikanska befolkningen att kriget gick enligt plan då. Så sent som bara ett par månader innan Tet-offensiven så hade general Westmoreland, som ledde de amerikanska trupperna, hävdat att han var mer säker på seger än tidigare än vad någonsin varit innan då. Och president Johnson hade också sagt att USA och Sydvietnam var nära en seger då. Men nu bildar sig ju då tv-tittarna en helt annan uppfattning då. Och en väldigt viktig röst kom ju från nyhetsankaret Walter Cronkite på CBS då, som han har ju rest till Saigon för att bilda sig en uppfattning, och på plats till sina guider så utbrister han för det första: "What the hell is going on? I thought we were winning the war." Och det var väl egentligen hans spontana reaktion, är väl det som sammanfattar många amerikaners reaktioner. Och när han sen kommer hem igen då och dyker upp i tv-rutan så meddelar då Cronkite det amerikanska folket att "it seems now more certain than ever that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate." Så att, och i och med att han var ett sånt klassiskt nyhetsankare som många litade på, så var ju hans röst ganska viktig också. Tet-offensiven kanske i slutändan var en amerikansk militär framgång när man hade slagit tillbaka den, men opinionsmässigt då, så blev det ju lite av en katastrof, och på det viset så blev det ju också en viktig vändpunkt i Vietnamkriget då. På bara några veckor efter Tet-offensiven så ökade motståndet mot Vietnamkriget rejält och nästan fördubblas i olika undersökningar då. Och det gäller ju både inom ledande media och bland politiker i allmänhet som kriget börjar också ifrågasättas då. En följd av allt detta var ju att president Johnsons popularitetssiffror dalade ner till bara 35%, och de här oerhörda framgångarna med att driva igenom reformerna inom ramen för här Great Society och kriget mot fattigdom kanske man kan tänka borde ha gett resultat för att göra president Johnson till en populär president. Men paradoxalt skulle folk aldrig se på Johnson med samma värme och tillgivenhet som de tidigare sett på Kennedy till exempel. Många såg ju Johnson bara en barsk man och hård förhandlare, men det var svårt att kanske gilla honom som person då. Johnson själv beskrev sitt stöd från folket som en flod som var bred men kanske inte särskilt djup då. Och kritiken mot kriget i Vietnam spädde ju på det hela, och Lyndon B. Johnson själv började tveka inför att ställa upp igen då, vilket han kunde göra eftersom han tog över väldigt sent i Kennedys mandatperiod och bara blivit vald till president en gång. Därför hade han ju möjlighet att ställa upp i ett val igen då, om man drar den tekniska förutsättningarna. Samtidigt hade ju kritiker inom demokraterna som ogillade kriget börjat söka efter alternativ kandidat inför presidentvalet som kunde agera mer som en antikrigskandidat, och de fann sin man i senator Eugene McCarthy från Minnesota då. Den kanske viktigaste företrädaren för antikrigsrörelsen var kanske Robert Kennedy, men han hade ju tänkt att inte ställa upp och gett försäkringar till Eugene McCarthy att han inte skulle ställa upp, och därför gick McCarthy all in som antikrigskandidat. Sen, så som vi kommer att se, så kände sig ju McCarthys män lite förrådda av Kennedy sen när han ändå ställer upp, men vi kommer till det snart. Att Eugene McCarthy gick ut och öppet kritiserade kriget och ställde upp i presidentvalet är ju viktigt för krigsmotståndarna, för att hela den här antikrigsrörelsen hade ju på många sätt engagerat mycket gräsrotsgrupper som jag har varit inne på, men det hade ju inte direkt funnits någon liksom nationell ledare på något sätt, utan det hade varit en massa grupper som var kritiska men har liksom inte fått någon direkt ledning. Och när McCarthy då kommer ut som en ledande politiker som ställer sig bakom antikrigsbudskapet så flockas ju studenter till McCarthys kampanj, och många av dem som hade tagit till sig den här hippie-stilen till och med raka sig och klippte sitt långa hår för att, som man då sa, vara clean for gene. Demokraternas primärvalskampanj inleddes i New Hampshire i mars 1968, och det skulle ju bli liksom det första testet för både Johnson och McCarthy, och den första uppskattningen var ju ändå att sittande president Johnson skulle krossa McCarthy då. Istället så höll ju McCarthy nästan på att segra över den sittande presidenten i det här första primärvalet i New Hampshire då, där Johnson får 49,4% mot McCarthys 42,2% då. Så New Hampshire förvandlar ju McCarthy från en hopplös kandidat till en helt plötsligt till en slags realistisk utmanare, som också demonstrerade Lyndon B. Johnsons allt svagare ställning då. Så att även om han förlorade rent siffermässigt så kan man säga att det var en stor seger för McCarthy i det här primärvalet då. För folk i allmänhet och för Lyndon B. Johnson i synnerhet kanske så var det här en chock då. Opinionsundersökningar visade att Johnson helt enkelt låg lite risigt till i nästa delstat i primärvalet i Wisconsin då. Och det här resultatet, eller Johnsons svaghet, resulterar ju också i att Robert Kennedy bestämmer sig för att även han ställa upp som en antikrigskandidat, trots att han kort tidigare meddelat att han inte skulle göra det. Men nu ser han att det faktiskt finns ett läge att kunna ställa upp och vara framgångsrik. Och på många sätt så var ju Robert, eller Bobby Kennedy, starkare kandidaten än Eugene McCarthy då. För McCarthys främsta stöd var ju från studenter och vit medelklass, medan Kennedy hade ju ett väldigt stort stöd från viktiga minoritetsgrupper och fattiga amerikaner, och av vissa sågs Kennedy som den perfekta kandidaten, alltså den enda som egentligen kunde på något vis hålla samman någon slags liberal koalition då, från rika till fattiga, från svarta till vita så att säga. Kennedy menar ju också att USA måste lyfta afroamerikaner och fattiga vita och visa att det var i båda gruppernas intresse, och att hela landet skulle vinna på att lyfta de fattiga grupperna då. Och så Kennedy, han fokuserade kanske mer på inhemska frågor än Vietnamkriget, medan McCarthy främst fokuserade mer endimensionellt på Vietnamkriget då. För Johnson så var ju situationen lite jobbig då, när han höll på att förlora mot McCarthy i New Hampshire, och sen när den populära Kennedy gick in i racet, så förstod ju Johnson att han skulle behöva gå en väldigt hård kamp och att utgången inte skulle vara helt given i det här demokratiska primärvalet. Och han bestämmer sig då för att avstå från att ställa upp för omval då. I vissa lägen har han sagt i efterhand att han hade redan bestämt sig långt innan detta, men man kan ju också tänka sig att det här påverkade hans slutliga beslut ganska rejält, så att det kanske var en eftergift, det vet man ju inte, eller en efterkonstruktion. Den 31 mars så höll president Johnson ett tv-tal till nationen som handlade om Vietnamkriget. Och där kunde han meddela att Tet-offensiven var tillbakaslagen, och annonserade dessutom att bombningarna över Nordvietnam skulle stoppas tills vidare, och att han skulle föreslå förhandlingar så att säga. Och det var ju lite grann hans eftergift till krigskritiker då, så att säga. Sen på slutet i talet, liksom nästan lite out of the blue, så helt plötsligt så bara meddelade han att han drog sig ur primärvalet och att han inte tänkte ställa upp för att försöka försvara sin plats som president i Vita huset då. Kanske var det ett försök att rädda sitt eftermäle på något sätt. Eller också var han bara helt enkelt utbränd och bara insåg sitt eget bästa. Det är ju faktiskt så att Lyndon B. Johnson dog redan 1973. Då, inte så många år därefter. Jag tror han var 64 år gammal. Eller något sånt där. Så att här blir det ju väldigt överraskande för många att helt plötsligt så drar sig den sittande presidenten ur racet då. Och även om Johnson aldrig blev en populär president trots alla reformer och så lämnar han ju ändå ett arv efter sig när det gäller Great Society, som var långtgående spår i det amerikanska samhället som finns kvar än idag, som Medicare och Medicaid, medborgarrättslagstiftningarna 64-65 då, som förändrar förutsättningarna för afroamerikaner. Men precis som man hade reflekterat över själv så räckte liksom inte fokus och pengar till för både Great Society och Vietnamkriget, och Vietnamkriget blir liksom hans fall på många sätt, där han ju också får stå som skyldig för att det eskalerat kriget också väldigt mycket.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här året då, i takt med att primärvalet rullar vidare, så är ju det här ett väldigt våldsamt år då. 1968 skulle bli ett år präglat utav politiska mord. Martin Luther King är ju de första som får sätta livet till då. Efter den här misslyckade kampanjen han gjorde att föra medborgarrättsrörelsen till nordstaterna och påvisa fattigdom och segregering i de stora innerstäderna, där han flyttade till Chicago, så reste han i april 1968 till Memphis i Tennessee för att stödja några strejkande sopåkare i stan då. King var ju vid det här laget, när hans ivrig liksom att återuppta demonstrationer som präglades av hans filosofi då, av icke-våld, och i en tid när andra organisationer blev allt mer aggressiva och konfrontativa, så ville han liksom lyfta fram det här fredliga icke-våldsprinciperna, samtidigt som han också ville ändra fokus då från liksom annan diskriminering till fokus på ekonomisk segregering och fattigdom och sådär. I slutet av sitt liv så blev han ju mer och mer vänster i sina tankar, precis som många afroamerikanska ledare tidigare hade varit, som W.E.B. Du Bois och A. Philip Randolph och flera. Och han hade ju också bland annat tagit initiativ till någonting som man kallade för Poor People's March on Washington då. När han håller ett tal då i Memphis, Martin Luther King då, så yttrar han ju en del ord som senare har gjort att många undrar om han liksom på något vis kunde känna på sig att hans dagar var räknade och att hans tid började sina. Liksom han pratar om jämlikhet mellan raserna i USA och sen adderar han där på slutet i talet till sina medarbetares konfundering då. Han säger, I may not get there with you, but we as a people will get to the promised land. Och mycket riktigt så dagen efter den 4 april när han står på en balkong vid motellet i Memphis där han och hans medarbetare bodde på så sköts han till döds då. En av dem som var vid hans sida och fick blod på sig så det var ju Jesse Jackson, en pastor som vi kommer att prata mer om senare i avsnitt om 80- och 90-talet. Han är ju ställd upp som presidentkandidat bland annat. Mördaren av King var ju en man som vid namn James Earl Ray då, som fångades in i 2 månader senare och han var ju en före detta dömd och fängslad brottsling och förutom att han hade lite allmänna rasistiska drag vilket ju knappast var unikt i USA vid den här tiden så fanns det ju inga tydliga motiv så att säga. Vissa bevis tydde kanske på att han anlitats för att utföra mordet men man lyckades aldrig i så fall avslöja av vem han hade anlitats då. Kings död, Martin Luther King hade ju trots fallande gloria ändå varit den främsta ledaren för medborgarrättsrörelsen så hans mordet på honom och hans död resulterade i att landet fullkomligt exploderar av upplopp i mer än 60 amerikanska städer och totalt skulle 43 personer dö med många fler skadas och egendomar värda miljoner gå till spillor då. Så att det, trots att hans inflytande hade dalat lite så framgångarna på 60-talet hade ändå gjort att det var en enorm frustration och ilska bland afroamerikanerna när han dödas då. Det vita USA svarade ju med hårdhandskar mot de här upploppen då. Borgmästaren Daley i Chicago som vi pratar om, eller som vi kommer att prata mer om sen, gav ju order till polisen att skjuta för att döda och värst var faktiskt upploppen i självaste huvudstaden Washington DC där någon har uppskattat att över 700 eldsvådor bröt ut och 9 personer miste livet och vissa byggnader som brann befann sig bara några kvarter från Vita huset och soldater från armén fick till och med rycka ut för att skydda Kapitolium, alltså kullen där kongressen ligger vilket gör att det blir första gången sedan inbördeskriget som soldater skyddar kongressen då. En journalist beskrev synen av upploppet i huvudstaden Washington DC som något som för honom väckte minnen till liv från blitzen i London så att då förstår man att det ändå var tydligt. En av dem som fick beskedet om Martin Luther Kings död var ju Robert Kennedy som befann sig i Indiana för att primärvalskampanja då. Och trots risken för upplopp och att man inte kunde garantera hans säkerhet så valde Bobby Kennedy att fullfölja sin plan med att besöka ett afroamerikanskt ghetto i Indianapolis då. Där klättrar han upp på ett flak och höll ett rätt så spontant tal där han inledningsvis då informerade om att han precis nåtts av nyheten om att Martin Luther King var död då. Och den här folksamlingen som fanns där då, i princip nästan bara afroamerikaner, hade ju kommit för att lyssna på honom. Många av dem hade ju inte hört den här nyheten så att det här är ju en ganska modig handling av Kennedy. Han inledde sitt tal med I have bad news for you, for all of our fellow citizens and people who love peace all over the world, that Martin Luther King was shot and killed tonight. Finns bilder och ljudklipp man kan titta på om man söker efter detta. Och den här informationen gjorde att många i folkmassan skrek och grät av bestörtning. Men Kennedy han fortsätter ju, hans efterföljande tal brukar hållas som ett av de bättre av en amerikansk politiker och bland annat pratar han om lite öppet om mordet på sin bror John F. Kennedy som även han mördades då av en vit man som han påpekar och många i hans stab var lite överraskade för de hade aldrig hört Robert prata om mordet på sin storebror och just Indianapolis blev faktiskt en av de städer som inte exploderade i uppror så att här kanske Robert Kennedy hade en väldigt lugnande effekt då. Men med Kings död var det ju många missnöjda grupper, både svarta och vita som såg på egentligen på Robert Kennedy som den enda respektfulla nationella ledaren som man kunde tänka sig att stödja. Och det oerhört tragiska med det här är ju att Robert Kennedy själv mördas bara 2 månader senare då, den 6 juni. Då har han ju vunnit flera primärvalskampanjer eller flera delstater och sen går man en tuff match i primärvalet i Kalifornien, och Robert Kennedy lyckas vinna Kalifornien med en liten majoritet då. Och det här gör ju att han har seglat upp som favoriten till att bli Demokraternas presidentkandidat då. Han har väl vunnit i princip alla primärvalstater utom Oregon då. Och efter den här viktiga men knappa segern i Kalifornien så samlas man på ett hotell i Los Angeles för att fira då. Och när Robert Kennedy ska lämna den här, en stor sal då, med en stor folkmassa som han tränger sig fram igenom då för att ta sig ut, så kommer det fram en person och skjuter honom i huvudet, och Kennedy dog tidigt dagen därpå då. Hans mördare var Sirhan Sirhan då, som var en ung palestinier som hade upprörts över ett tal som Kennedy hållit där han uttryckt sig positivt angående Israel då. Så bara 5 år efter landets chock över mordet på John F. Kennedy så kommer de här två politiska morden inom loppet av bara 2 månader då. Och att det är två Kennedy-bröder i sig var ju anmärkningsvärt, och att Robert hållit det här talet om King bara 2 månader tidigare var ju också noterbart. Dessutom ska man ju komma ihåg att även Malcolm X då mördats 1965 när han sköts i New York då. Så på bara 5 år hade alltså en presidentkandidat och två viktiga profiler inom medborgarrörelsen samtliga fallit offer för mördares kulor då. Så att det här är ju verkligen en era av många politiska mord. Och de här politiska morden blir ju lite så här, ska man säga, som grädde på moset så att säga. Alla proteströrelser landet över, alla upplopp i innerstäderna, en allt hårdare kritik av Vietnamkrigen, och så helt plötsligt så kommer de här två morden då. Så att det är ju inte så konstigt att 1968 brukar beskrivas som ett väldigt traumatiskt och tumultartat år i USA:s historia då. Och mitt i allt det här kaoset så ska ju dessutom då landet hålla ett presidentval. Demokraterna skulle ju samlas i Chicago i augusti bara ett par månader efter att favoriten Kennedy mördats då. Optimistiska bedömare räknade ju med protester, medan realistiska bedömare förutspådde ett visst totalkaos då. Och när Demokraternas primärval rullar vidare då utan både Lyndon B. Johnson och Robert Kennedy så innebär ju det att det är framförallt det är Eugene McCarthy som finns kvar då. Men bara några veckor efter att Johnson meddelat att han inte tänkte ställa upp för omval så hade ju hans vicepresident Hubert Humphreys meddelat att han ställde upp som kandidaten för att föra Johnsons anda vidare då. Hubert Humphreys var ju en klassisk kalla kriget liberal som ville jobba för både liberala reformer inhemska och utomlands då. Krigskritikerna inom Demokraterna hade ju inte så mycket till övers för Humphreys, men det var också lite svårt för dem att verkligen mobilisera bakom Eugene McCarthy på samma sätt som man hade gjort liksom bakom Kennedy då. Så att när Demokraterna samlades för sitt partikonvent så var Hubert Humphreys den enda realistiska kandidaten då. Krigskritikerna inom partiet slog sig emellertid ganska hårt för att partiet skulle anta någon form av antikrigsprogram inför valet då. Och de hårda politiska striderna på konventet bleknade ju dock med tänker på alla protester och det våld som skedde utanför lokalen i Chicago då. Det är ju enorma demonstrationer på gatorna och i parker då som möts då väldigt våldsamt utav Chicagos polis ledd av den här polischefen Daley då. Flera hundra skadas när polisen försöker skingra dem med tårgas och batonger då. Och i slutändan så nomineras då Hubert Humphreys av ett parti som verkligen är splittrat av Vietnamkriget och som då också blir brännmärkt av det här våldet i Chicago då. Och sällan har väl en nominering varit lika tråkig och värdelös redan innan presidentvalskampanjen kommit igång på riktigt då. Samtidigt som Demokraterna valde sin kandidat så liksom dröjde lukten av tårgas kvar på Chicagos gator då. Så att om Vietnamkrigets första offer var president Johnson så var krigets andra offer nu i princip hela det demokratiska partiet kan man säga. All den här turbulensen under 1968 gav ju intrycket om att det amerikanska samhället stod inför revolutionerande förändringar då. Men det som kom var ju mångt och mycket då en konservativ respons då. En väldigt uppenbar konservativ respons var ju George Wallace försök att bli president. Och den, som guvernör i Alabama hade han ju varit en uttalad rasist och försvarare av segregeringen. Och hans försök att stoppa afroamerikanska elever i dörröppningen till ett universitet hade ju gjort honom till en slags folklig hjälte i södern. George Wallace och många demokrater i södern hade ju fullständigt tröttnat på den här norra delen av partiet och dess förespråkare av protester och integrering och liberala åtgärder. Så Wallace tillsammans med en del demokrater i södern, de skapade helt enkelt ett oberoende konservativt parti baserat mer på populism och rasism då. Och på många sätt kan man ju säga att det Wallace gör är att han tar upp fanan efter Strom Thurmond och hans Dixiecrats som ställde upp i valet 1948 då. Wallace och hans gäng kallar ju partiet den här gången för American Independent Party, och målsättningen var ju densamma som 48, att man skulle försöka vinna tillräckligt många röster i södern för att få presidentvalet att avgöras i representanthuset och där kunna kräva konservativa eftergifter som en tillbakagång till ett mer segregerat södern och så vidare då. Valbudskapen var ju lite mindre plumpa och inte så uttalat rasistiska som Dixiecrats hade gjort 1948. Då, men alla visste ju också vad som menades med många budskap, som att ge större makt till lokala styren, det vill säga states rights, eller att bekämpa fattigdom med privata medel, det vill säga inget offentligt stöd för afroamerikaner. Och en återkomst av kärlek för Gud och landet och hänsyn till olika gruppers attityder, det vill säga tillbaka med segregeringen. Då. Och under kampanjen gjorde Wallace klart att han fördömde medborgarrättslig lagstiftning och domstolspåtvingad integrering som bussandet av elever till olika skolor och så vidare, och han förespråkar också hårdare tag mot upplopp och protester i innerstäderna och allmänt hårdare tag mot kriminalitet. Om några aktivister protesterade framför hans limousin så lovade Wallace att han inte skulle bromsa, vilket var en tydligt budskap för vad han stod för då. Det var ju aldrig realistiskt att Wallace skulle kunna gå segrande ur valet i sig då, men i opinionssiffrorna så hade han vid flera tillfällen över 20% av väljarna, vilket gjorde att det faktiskt kunde bli svårt för någon av de övriga kandidaterna att vinna majoritet, så att hans kandidatur är ju, har ju ett visst realistiskt möjlighet att få inflytande då. En mer realistisk konservativ respons kom ju från det republikanska partiet, som efter det turbulenta 60-talet i allmänhet och 68 i synnerhet försökte mobilisera mittenväljare och förespråka ordning och stabilitet i samhället. Och republikanerna hade ju haft vissa framgångar under den här relativt sett och liberala Eisenhower, men lidit ett väldigt stort nederlag i valet 4 år tidigare, 1964, när man nominerade den här mycket konservativa Barry Goldwater från Arizona då. 1968 så vände sig partiet än en gång till den tidigare vicepresidenten Richard Nixon. Många hade ju dömt ut hans karriär i och med att han förlorade mot John F. Kennedy i valet 1960 då. Förut av att han misslyckades 2 år senare, 62 då, att bli Kaliforniens guvernör. Och efter det valet så hade ju han anklagat media för att ha favoriserat motståndaren, och vid en presskonferens hade han i princip nästan sagt att han skulle dra sig tillbaka. Han sa, you won't have Nixon to kick around anymore. Det var ju många som tog som en garanti på att nu är hans politiska karriär över då. Men det visade sig att Nixon, han kommer att göra comeback här. Man ska ju också komma ihåg att även om Nixon föreföll äldre i valet mot den unge karismatiska Kennedy 60, så var han ju ung när han blev vicepresident. Han blev vicepresident 1952, då var han bara 39 år gammal, så att han var ju näst yngsta vicepresidenten någonsin då. Så att när han förlorar mot Kennedy 1960 och i guvernörsvalet i Kalifornien 62, så är han ju fortfarande i en ålder så han kan fortsätta kampanja då. Han jobbar lojalt för Barry Goldwater 64 och för andra republikanska kandidater i mellanåret 66 då. Och under åren efter Barry Goldwaters förlust så klev Nixon fram som republikanernas kanske främsta slags mittenkandidat, som kunde ena partiet och locka till sig stöd både från liberala republikaner men också konservativa republikaner då. Så på partiets konvent i Miami 1968 så blir det aldrig något snack om saken där. Richard Nixon valdes redan i första omröstningen till republikanernas presidentkandidat, och till vicepresidentkandidat valde man Marylands guvernör Spiro Agnew, som hade gjort sig populär bland konservativa för sina hårda tag mot afroamerikanska aktivister då, som nämnde sin tid som guvernör då. Och i valet försökte Nixon tilltala det han kallade för landets silent majority, alltså alla amerikaner som stod för traditionella värderingar men inte var ute på gatorna och protesterade och så vidare då. Nixon förespråkar väldigt mycket stabilitet, lag och ordning, nedskärningar i staten, och när det gäller Vietnamkriget så myntade han begreppet att han skulle avsluta kriget genom peace with honor, men han förklarar ju aldrig riktigt exakt hur det här löftet skulle genomföras rent praktiskt då, men han spelar väldigt hårt på det faktum att han minns att han skulle kunna avsluta kriget genom sin hemliga formel utan att liksom då förklara vad det innebär. Hubert Humphreys då, han satt ju en svår sits under presidentkampanjen. Han häcklades ut av krigsmotståndare inom sitt eget parti och han försökte desperat få stöd av presidenten, men Lyndon B. Johnson, han vägrade att sluta bomba Nordvietnam, och det gör till slut att Hubert Humphreys bröt med Johnson, och först i slutet av valkampanjen när han lovade att bombningarna skulle sluta så om han blev vald, så började hans stöd öka i opinionen då. Dessvärre så hjälpte ju inte det här. Humphreys förlorade mycket också på Wallace kandidatur som liksom drev in en kil i den här normala demokratiska majoriteten vid den här tiden. Så den här gamla nya given koalitionen från förr mellan demokrater i södern och demokrater i norr var lite död och begraven här då. Så när allt är klart, om man summerar presidentvalet 1968, så hade ju då Nixon till slut vunnit en knapp seger över Humphreys då. Nixon fick 43,4% av rösterna mot Humphreys 42,3. Det var den lägsta procentuella siffran för en segrare sedan Woodrow Wilson 1912 faktiskt. Bara 500 000 röster skilde kandidaterna åt då. Så skillnaden var nästan lika liten som 1960 då, men den gången hade ju Nixon förlorat mot Kennedy. Den här gången så vinner han mot Humphreys då. I elektorsröster blev det 301 mot Humphreys 191 då. Så här kan man väl säga att Richard Nixon hade gjort en markabel politisk comeback ifrån att ha varit uträknad i många år då. Oroväckande för många afroamerikaner och liberala demokrater så gick ju George Wallace väldigt starkt som tredje partikandidat i södern då. Han fick nästan 10 miljoner röster, eller 13,5% av rösterna, och han vinner ju då 5 sydstater, som vilket ger honom totalt 46 elektorsröster i södern då. Så det är den bästa tredje partikandidaten på 44 år efter den progressiva Robert La Follette 1924 då. Det här innebär ju också att Wallace faktiskt var väldigt nära att lyckas med sitt mål att neka Nixon de här nödvändiga 270 elektorsrösterna för att vinna det rätt upp och ner, utan att valet skulle hamna i kongressen då. Och Nixon, han vann ju över Wallace i North Carolina, South Carolina och Tennessee med bara någon ynka liten procent, och hade någon av de här tre delstaterna gått förlorad så hade Nixon inte fått en majoritet i elektorskollegiet, utan då hade helt enkelt presidentvalet 68 fått avgöras i representanthuset då, det andra valet någonsin i så fall som hade fått gjort det. Även om Nixon hade vunnit en knapp seger så hade ju de amerikanska väljarna gjort det väldigt tydligt, om man slog ihop Nixon och Wallace resultat, att man var mer intresserad av stabilitet och ordningen än sociala förändringar och protester. I en undersökning i samband med valet så uppskattade man att mer än hälften av befolkningen hade ställt sig bakom Wallace budskap när han hade sagt så här: "Liberals, intellectuals and long hairs have run the country too long." Och fortsättningen på det här citatet var ju: "When I get to Washington I'll throw all these phonies and their briefcases into the Potomac." Alltså floden som går genom DC. Så att det här var ju lite av ett så här klassiskt drain the swamp angrepp på politiken, lite populistiskt sådär som fungerar än idag då. Så det är som vanligt, kom ihåg, sällan saker händer för första gången i USAs historia om man följer dagens politik då. Men i den här tiden av tumult och våld som hade utmanat de gamla institutionerna så vände sig helt enkelt många amerikaner till ett välbekant ansikte då i form av Nixon, och tilltalades av klassiska värderingar för att leda dem framåt. Och samtidigt som arga studenter och afroamerikaner i innerstäderna protesterade så var det ju som att många vita inom arbetar- och medelklassen i frustration vände sig från demokraterna då. Så en amerikansk mitten på något vis höll ihop mot extremer i alla riktningar, både Wallace till höger och demokraterna till vänster. Och när protesterna och våldet eskalerade i Chicago under demokraternas konvent så visade ju undersökningen att många vita arbetare visade sitt stöd för polisen och menar att de stod bakom polisens hantering av aktivisterna, och många över hela landet satte klistermärken på bilarna som löd "We support Mayor Daley and his Chicago police" då. Så att här kan man väl säga att valet 68 är en seger för konservativa krafter. En rejäl seger för första gången på länge då. Och på många sätt så, även om inte 60-talet är slut förrän 2 år senare, så kan man väl säga att det typiska 60-talet tog det slut lite här då. Och som vi kommer att komma till framöver här då med Nixon och så blev ju 68 en väldigt viktig brytpunkt i USAs historia, och det brukar ju räknas som starten för en mer konservativ era. Så att det kommer vi titta mer på framöver här, men tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.